Hej och välkommen till Excitec-podden. En podcast med oss från Excitec där vi träffar partners, kunder, medarbetare med oss från Excitec. Idag så gör vi ett avsnitt som har blivit lite av en tradition. Att vi gör ett avsnitt i samband med att vi släpper kvartalsrapporter helt enkelt. Och då brukar vi ju ha med oss en alldeles särskild gäst, nämligen våran vd Johan. Så att jag hälsar välkommen tillbaka till Excitec-podden, Johan.
Ja, jag vill ju ha en sån här liksom årets företagarprofil i Linköping 2017. Regerande kontorsmästare i 50 plus i herrar 45 50 plus klassen i inomhusgolf.
Ja.
Enda deltagaren visserligen. kanske någon sån här, vad finns det mer? Nej, det var de jag kom på.
Ja. Ja, men du hade någon runner-up också i Linköping för något år sedan.
Ja, just det.
Men det pratade vi inte om. Till,
ja, det var precis. Och sen var jag ju finalist i årets vd, kanske 2019 eller något sånt där, i klassen medelstora företag.
Ja, ja men exakt. Jag tänker att snart är det väl dags att vinna den där årets vd medelstora bolag innan vi inte får tävla i den klassen längre.
Vi har redan, gränsen var 500 miljoner kronor i omsättning. Så vi har, vilken fin övergång det blir nu här med till att prata om omsättning. Gränsen var 500 miljoner kronor i omsättning. Så vi har redan diskvalificerat oss från att tävla i den klassen. Då blir det stora bolag. Jag kan säga att där är konkurrensen ganska hård. Frågan är om det inte var Daniel Ek på Spotify som vann, och det för dem med all ödmjukhet jag kan uppbåda ändå säga att det är ganska långt ifrån. Sen vet jag inte. Så här vet jag inte. Jag tror verkligen inte att jag förtjänar att vara årets vd. Jag tror kanske förhoppningsvis att jag förtjänar utmärkelsen att vara en tillräckligt bra vd på Excitec. Det är ungefär det jag sliter med.
Ja.
Men så mycket högre liksom. Jag behöver inte så mycket mer uppmärksamhet än så, känner jag.
Spännande. Ja. men jag ska tänka på det. Till nästa gång du kommer hit så ska vi göra en mer bombastisk intro. Det lovar jag.
Tack.
Men du, ja. Jag har ju kikat in i det som är våran senaste kvartalsrapport, vårat Q4, ja, helt enkelt.
Det kallas då bokslutskommuniké till och med, vilket det är då, kvartalsrapport, för eftersom det fjärde kvartalet och förklarar mig även hela året.
Ja, precis. Den rapporten har jag kikat in i lite grann, och några delar tänker jag att vi skulle kunna ta och prata oss igenom. Lite grann där du skriver i förord och sådär kan man ju, i det här formatet så kan man ju lägga ut orden lite mer och sådär. Och sen är det väl ett bra läge då, precis som du var inne på också, att fundera lite grann på, man kan titta lite grann på hela året som gick också. Men du skriver bland annat i det här förordet då att det är 10 år i rad som vi har liksom växt och gjort bra resultat egentligen.
Ja.
10 år är ganska långt.
Det är ganska bra. Det är inte bara så där att ha vuxit totalt och sen totalt sett haft positiva resultat, utan varje år i 10 år i rad har det avslutade året varit bättre än det föregående, både i omsättning och i resultat då. Eller så det som vi mäter i bita kallas det earnings before interest and tax and amortizations.
Just det.
Så det är för övrigt inte, om någon har lyssnat på sin Charlie Munger som gick och dog, det gamla finansoraklet från Omaha tror jag, eller kanske inte är därifrån, men hans kompis Warren Buffett som han investerat tillsammans med är från Omaha. Han sa att EBITDA skulle vi också kunna kalla för fake earnings som fake, men det är inte EBITDA vill jag då på, för det är det som är faken, så det är EBITA, inte EBITDA. Om det är någon finans, det är EBITA är det som vi kikar på. Men det är 10 år i rad som den har förbättrats, även rörelseresultatet förbättrats, men ibland så blir det sådana avskrivningar och nedskrivningar och sånt där immateriellt som inte har riktigt med verk som är mer
Nej.
Som inte har med verksamheten att göra. Så därför är det bitar. Så det var ett bra, det var ett bra kvartal, bra år finansiellt. Överraskande bra. Jag har träffat, kanske pratat med 25 investerare ungefär sen dess. Det går ganska undan där. Jag liksom, det är det enda jag gör de följande dagarna efter en kvartalsrapport. Och jag har pratat med i storheten 25 investerare, tror jag. Alla kan vi säga, eller de som har någon åsikt, de tycker att det är bra till överraskande bra vårt kvartal. De flesta är framförallt överraskade över att vi hade i det fjärde kvartalet, vi hade en tillväxt på 12%. Och det är många som tror att det är bra, företag som är duktiga i en sämre konjunktur, de klarar av att få marginalen och vara bra. Men det är väldigt svårt att växa i en sämre konjunktur. Så det har ändrats jättemycket på 2-3 år vad man förväntar sig och sådär. För 3 år sedan så var när, i nollräntemiljön, så var ju allt man var ute efter var att växa så kan du tjäna pengar sen. Marginal spelar inte så stor roll, det kommer ju sen, bara vi växer. Och nu är det som, jaha, växt också, kan man göra det också? Det viktiga är ju marginal.
Just det.
Så, men när vi kom in med ett kvartal med 10% tillväxt, vilket är lågt för att vara oss. Vi har ju snittat nästan 30% tillväxt, tror jag, de senaste 10 åren, 25-30. Så när vi kom in med en låg siffra på tillväxt på 12%, då var det ändå mycket mer än vad de flesta, de som analyserade, hade. Och även det som kallas för liksom konsensusestimat, de estimaten som fanns där ute, det var mycket bättre än så. Men jag tror, vi tyckte väl att det var väl ett vanligt kvartal, tyckte jag någonstans. Men det var ett fint, togs emot väl. Hände inte så mycket. Alla de här 25 som jag träffade, kan jag säga, är av karaktären långsiktiga investerare och sådana som, de kanske redan äger aktier, de kanske väntar på ett läge att öka lite och minska lite. Enligt de som vi var som arrangerade det här, så fanns det en efterfrågan efter den här rapporten, hade de fått förfrågningar på att köpa 700 000 aktier. Det är ganska mycket, för vi har strax upp 10, 12, 13 miljoner aktier ute, men de hade fått, alltså folk som hade frågat Pareto och sådana heter då, om de kunde köpa aktier. Men sen ville du säga, men det är bara att köpa på börsen. Ja, men då drar ju kursen iväg, de vill ju inte det. De vill ju köpa från någon som vill sälja till de vill ju köpa billigt, men de vill ändå köpa. Så det var intressant att det, jag tror väl någonstans, eller jag gissar mer ska jag säga, det har jag ingen aning om, men att om många tyckte den här var bra och många av dem är långsiktiga, så tror jag vi kan ha ganska fin stabilitet i vår aktiekurs ett tag, för då finns det sådana som bara väntar på att få köpa lite billigare men som skulle vilja köpa. Det är vad jag går och inbillar mig i alla fall.
Just det. Och du beskriver också lite, alltså när du beskriver kvartalet, så är det ju förstås att vi är stolta över att göra det resultatet som vi gör, att vi ökar på det sättet som vi gör. Men det har också funnits lite utmaningar och att vi har sett lite skiftningar, framförallt i säljprocesserna.
Det är definitivt maning. Sen är möjligt att jag övertolkar de här signalerna, men vi har ganska mycket data i CRM-systemet i HubSpot, ganska mycket data om, och jag brukar titta på hur lång tid det tar. Jag brukar filtrera ut vilka affärer görs av vår säljstyrka och ta bort de som görs av övriga, och så tittar jag på hur lång tid har det tagit i genomsnitt på de affärerna som vi blir klara med, som stängs. Hur lång tid har det tagit ifrån att vi sa det här är ett kvalificerat lead till dess att det är en affär? Och sen så brukar jag titta på hur stort var den genomsnittliga orderstorleken. Och så, man kunde göra det mycket mer raffinerat, och det är säkert felaktig data i vissa fall. Men jag tror totalt sett, saken är att det är så väldigt mycket data vi har. För det är liksom tusentals, jag tror det är 12-14 000 affärsprocesser som vi har, som vi börjar köra HubSpot. Så det är ganska mycket data ändå. Så tittar man på ett enskilt kvartal och ett antal hundra affärer som vi gör då, så ser man en sån här att det här kvartalet tar det mycket längre tid än ett tidigare kvartal. Jag tror att det ändå betyder någonting. Vi såg då att den här tiden för att göra en affär började öka redan i tredje kvartalet 2022. Så alltså för 1,5 år sedan. Och sen har den ökat gradvis. Sen såg det ut som runt sommaren att det inte normaliserades, för den var fortfarande lång, men det såg inte ut som tiden ökade. Men sen började den öka igen nu i fjärde kvartalet. Och jag tror att vi får slita hårt. Jag tror att vår säljorganisation i många fall gör ett bra jobb, ett hårt jobb, jobbar hårt för att få till affärerna, och så händer saker så att kunderna är osäkra på att ta beslut och sånt. Det är svårare. De får ju måste ha fler case för att klara sin kvota och så, våra säljare. Så jag tror att de sliter. De måste slita, för annars kommer de inte, om det är trögare att göra affärer så måste man slita. Sen en annan tråkig sak var att snittaffären var ner 15% i snittstorlek, och det var det stora affärer som fattades eller var det för många små och sådär. Det är svårt att säga vad det betyder, men det var ändå en liten trendskifte där. Så att jag tycker på den datan liksom, så tycker jag att det ser ut som att vi är i ett sämre marknadsläge. Men jag tycker också, för vi gör fler affärer än förra året, så jag tycker det ser ut som att vi är i ett sämre marknadsläge. Men det känns som att vi är konkurrenskraftiga eftersom vi gör och har ett attraktivt erbjudande. Och det känns som att vi är duktiga på inre effektivitet, för trots de här utmaningarna så får vi upp resultatet marginal som är högre än tidigare år. Så om jag får säga någonting om marginalen och vad det som har hänt där också.
Absolut.
Så är det ju, det här var ett kvartal då vi inte hade några riktiga sådana här motgångar. För vi har haft ganska senaste 1,5 åren någon motgång här och någon motgång där liksom, i till exempel att vi hade svårt med lönsamhet i Norge som påverkar oss ganska mycket. Vi hade låg beläggning på e-handelssidan som påverkar oss ganska, inte riktigt lika mycket men ganska mycket. Vi har haft sådana där utmaningar att ta i, och nu flöt det ganska bra över hela linjen, och det är det man hoppas som vd. Sen fanns det enskilda leveransområden vi har haft för lite att göra inom Planacy, eller åtminstone svårt. Vi kanske haft mycket att göra, men jag har haft svårt att få betalt för arbetet som vi har gjort. Men det var många saker som funkar bra. Ta ett exempel är ju, som jag har omvärderat lite min hållning till, är ju det här med Power BI som vi har investerat i ganska länge. Men nu är vi uppe och har liksom 40 kunder. Jag tyckte svårigheten med det är att det är svårt att bli marknadsledare, för det är så många som håller på med det. Men kanske vi kan vara marknadsledare på Excitec-kunder i alla fall. Så vi har gått från att ha sådär 20 kunder till sådär 40 kunder, och det ser ut som vi bryter igenom någon lönsamhet, någon kritisk massa där. Så det finns nog skäl att tro att det där kommer bli ganska bra framöver. Så någon som ska bli, vi har ju sökt leveransområdeschef där, om jag förstår det hela rätt, och den personen får något ganska intressant och roligt jobb, tror jag. Så vi har många områden som vi har kämpat lite med och försökt etablera, som verkar som det rullar igång. Va? Så.
Det är spännande just Power BI. Nu ska vi inte landa ner för djupt i det där, men det är ju en spännande resa som den typen av teknik har gjort också. Jag tänker liksom framförallt på Microsoft-teknik, som ser man 10 år tillbaka i tiden så var ju det ett bolag som man inte alls hade så mycket tro på. Ja. Liksom, utan man tänkte att de har gjort sina... Man jobbar med operativsystem och Office-paket, och det var många som disruptade där under kort tid. Men sen några smarta val liksom, och där de började satsa mycket på ny teknik. Idag, jag som jobbar ganska mycket med rekrytering och liksom, har hört hur nästa generations IT-konsulter egentligen pratar om vad som är hett och sånt där. Helt plötsligt så börjar man prata om så här, men nu vill alla jobba med Microsoft-teknik. Och det var, alltså, jag tror det är nog inte mer än 5 år sedan som vi som man fick ursäkta sig lite grann när vi berättade om att så här, vi bygger oftast backend i Microsoft-teknik, för att du vet, så är det i affärs, när man gör affärsapplikationer så finns det de som har sån strategi.
Ja, det är men otroligt häftigt, märkligt hur de där skeendena händer, hur långsamt de händer. Jag tycker så här, hur långsamt de händer mitt framför ens ögon
är också
otroligt. Det är inte den där pang wow. Nu, sen finns det hyper. Jag tycker att vi är i en AI-hype. Är ju, tycker jag, ställt utom allt tvivel. Men däremot, vad kommer det innebära? Liksom, betyder det att jag inte tror att AI kommer bli så stort som folk säger? Nej, inte nödvändigtvis. Det kanske blir ännu större. Men att vi är i en hype nu, att det kommer komma några år, eller några månader, några kvartal, eller några år, eller några decennium, då det inte lever upp till den förväntningen vi skruvar upp nu. Det är jag helt säker på. Sen vet jag inte om det är ett kvartal, eller 9 månader, eller 3 år. Liksom, som det tar att ta sig ut den där Valley of Despair. Men att vi är en hype är ändå otroligt. Men det är intressant med Microsoft-grejen och deras framgångar på sista tiden, det har ju inte egentligen varit kopplat till, hypen var ju för länge sedan. Mm. De har ju, nu är klart de är kopplade till AI också, men det de har gjort nu är mycket liksom execution på det här med Azure och flytta saker till molnet och ha ett integrerat erbjudande. Det är ju saker som
att det börjar funka och hänga ihop också, ska man väl vara ärlig och säga. Ja. Men det är häftigt att se. För jag behöver aldrig ursäkta mig längre. Jag säger så här att vi jobbar med den senaste tekniken. Det är nästan ofta det blir så här att ja, men då gör ni massor i Azure. Liksom.
Men du vet, jag och Erik Lindholm då, vi börjar tappa lite intresset då för Microsoft. Vi
vill göra något annat. Ja, men det förstår jag.
Jag vet inte riktigt vad det är, men jag känner så här, ja, de är väl färdigvärderade. Det är svårt det där med värderingar överhuvudtaget. Du, jag måste nämna också till alla er som jobbar med det här, jag glömmer bort att nämna det, den stora stjärnan i vår lönsamhet det senaste året, det är faktiskt fortfarande Sverige. Och de stora stjärnorna i Sverige, det är Visma Business, det är Visma Net, det är Medius och det är Click. Liksom det bär. Det sista kvartalet hade Sverige en marginal på 29%. Det var lite dopat var det, för vi hade lite tur med lite licensgrejer och lite bonusar som trillade in och lite låga kostnader. Alltså det är ju inte tur, men vi hade vår ekonomichef hade trott att vi skulle få åka på lite mer centrala kostnader i koncernen, så det varit bra hanterat på många nivåer. Så vi kanske inte har en uthållig eller vi har inte en uthållig marginal på den nivån, men väldigt väldigt fint presterat av de gamla kärnerbjudanden, och ingen av dem hade ju några hack eller så. Nej. Väldigt snygg. Sen kunde vi alltid sälja mer. Och då är det ännu mer fantastiskt. Får jag växla och prata lite framtid?
Ja, men jag tänkte just fråga. För nu har vi har ju pratat oss igenom, skulle jag säga, alltså året som var. Det har vi sagt i tidigare tillfällen när vi har pratat, när det har varit de riktiga kvartalsrapporterna, när man ska säga, så har vi pratat om att det här också har varit ett år där vi kanske inte har av olika anledningar gjort så mycket förvärv och liksom sådana bitar, utan lite konsolidering och liksom fokus på den inre effektiviteten. Men det har vi pratat om liksom. Nu är det ju förstås, vi är ju spända på hur ser det ut framåt?
Helårssiffrorna är alltså om nettoomsättning 751 miljoner upp från 657. Justerade EBITDA 133 miljoner upp från 92. Marginalen upp från 13,9% till 17,8%. Jättefint rörelseresultat upp från 79 till 101. Då var det i de där 79 ingick det pengar vi hade fått från när vi sålde den här Flexpos-verksamheten i Danmark. Så den var lite dopad den siffran. Men ja. Klart. Så jag tycker det är jättebra resultat. Och om jag ska över till att prata om framtid, så kan jag säga att den första saken som vi väljer är, som styrelsen har varit med på, som var en rekommendation från oss i ledningen och som styrelsen tyckte var bra, det var att vi väljer att inte höja utdelningen. Alltså aktieutdelningen, det är utbytet som de som har köpt en Exitec-aktie får lite pengar varje år så länge vi är lönsamma, för att, och det är ju bra, det är ju som en ränta liksom på sin investering. Den var 1,75 kronor förra året, och då kunde man ju tänka sig, om vi höjer resultatet med 40% eller något, så borde den höjas med 40%. Och det stämmer, så funkar matten. Men vi har sagt också att ungefär vår långsiktiga, det har vi kommunicerat till investerare, att på lång sikt vi tänker oss att 40% av pengar vi tjänar delar vi ut till ägarna, 60% av pengarna vi tjänar återinvesterar vi i verksamheten, till exempel gör förvärv eller traineeprogram eller sånt där som inte är. Så har tanken varit. Nu väljer vi att inte höja utdelningen, det innebär att det blir strax över 30% bara som vi lämnar ut, så vi går under vår, vi delar ut mindre pengar än vad vi har sagt att vi ska, och det är för att vi tycker att, jag vet inte, det är faktiskt inte av defensiv skäl, man skulle kunna tänka sig att vi är rädda för en dålig marknad och så behåller vi pengar. Och det är väl klokt att göra det. Men det var det vi gjorde förra året när vi jobbade, alltså 23, det året som precis var. Ja. När vi jobbade mycket på marginaler och försöka få Norge att vara mer lönsamt och sånt. Nu så tror jag att jag tycker på säljdatan så ser vi att vi är ett sämre marknadsklimat. Är vi i början, i mitten eller i slutet av ett sämre marknadsklimat? Det vet jag inte. Nej. Jag hoppas att vi inte är i början, jag hoppas att vi är i mitten. Jag vågar inte tro att vi är i slutet av ett sämre klimat. Men efter ett sämre klimat så kommer det ett bättre klimat och så vidare. Mm. Och jag vill att vi, när det blir ett bättre klimat, marknadsklimat, då tänker jag att vi ska försöka ta mycket marknadsandel. Vi är bättre förberedda än andra. Vi har ett bättre erbjudande så vi växer mer än andra, de snittbolaget i vår bransch. Vi kommer se det på de noterade. Det har inte kommit så många, men de flesta har legat på flat, liksom ingen tillväxt. Lite negativ tillväxt i några fall. Vi har en tvåsiffrig tillväxt, så vi växer mer än andra. Vi ökar marginalen. De flesta andra ligger flat på marginal eller negativ marginal. Vi ökar marginalen, så vi är bättre förberedda. Vi väljer, många andra höjer utdelningen och säger att nu ska tycka om oss ändå för vi betalar mycket utdelning. Mm. Då tycker jag det är lite coolt. Det är vi tvärtom, då säger vi nej, vi betalar inte ut mer utdelning, vi behåller mer av pengarna för vi tänker investera den i att göra saker att när ni inte är beredda här så ska vi rycka när det blir lite bättre. Så när vi börjar se lite bättre säljdata så kommer vi försöka ta mycket marknadsandel. Därför jag vill också, alla är med på den resan, vi kommer göra mycket spännande saker. Vad exakt, det vet vi inte. Men en sak vi kommer göra är att vi kommer vilja växa vår säljorganisation. Inte för att göra affärer nu, 2024, för det tar mycket längre tid. Det får de som är säljare nu göra. Mm. Och inte för början av 2025, men slutet 2025 och 2026. Om vi börjar träna upp en större säljorganisation nu så kommer vi ha en mycket vassare organisation då. För mitten av 2025 borde det ju ha vänt. Liksom.
Då vill jag ha
Sveriges absolut bästa säljorganisation i vårt space. Det har vi antagligen redan, men vi ska ha den bästa och den största i vårt space för att ta marknadsandel. Jag tror att vi kommer kunna, vi har satt av runt 6-7 miljoner kronor för att stötta i säljrekrytering ut till affärsenheterna. Så vi kommer centralt koncernnivå betala dels säljarlöner för att uppmuntra affärsenheterna att växa sina säljorganisationer. Vi kommer försöka göra mer förvärv och det är därför vi sparar en del pengar. Vi vet inte exakt vad vi ska köpa än och vi vill vara förståndiga och inte vara liksom dumdristiga. Vi även pratar med banken om utrymmet vi har från banken, så vi mer jobbar på förberedelsen än att ta beslutet. Men vi har för avsikt att göra förvärv när det känns rätt. Och sen så, som ni vet, så kikar vi på det här med geografisk expansion också. Så kanske det är så att något förvärv ska vara utanför Norden. Liksom. Så att det är mycket saker. Så vi laddar upp för, fortsätter vara noggranna och lite försiktiga så där internt. Men mentalt börja ställa om mot tillväxt.
Mm.
För att du kan egentligen, jag ska inte vara för stöddig här, men jag kan egentligen leva med att det får gärna, en del pratar om att det kommer bli räntesänkningar i mars och då kommer det börja bli fart på ekonomin och så. Jag tror inte på det. Jag tror att det kommer dröja, men jag har haft fel förut. Jag tror att det kommer dröja. Vi planerar för att det kommer att dröja. För min del kan det gärna få dröja 6-9 månader. Det behöver inte dröja 2 år, va?
Nej.
Men det kan gärna få dröja ett litet tag. Så vi hinner utbilda de där säljarna, så vi hinner fixa våra bankfaciliteter, så vi hinner samla de där pengarna. Så att några andra börjar tappa hoppet lite grann. För det är det läget. Du vet ju det som gammal. Vi har ju sprungit maraton båda två. Det är ju, du rycker ju bäst när man börjar tappa.
Fyra.
När de runt omkring dig börjar tappa hoppet.
Ja.
Så att för min del, så kan jag som företagare, som liksom koncernchef, så har jag inget emot att det får vara lite kärvt ett tag. Så be om ursäkt till säljarna. Ni får slita på. Ni måste driva fler case. Gör det aggressivt, gör det bra. För att få upp på försäljning så vi inte börjar tappa beläggning och sånt. Så det är det. Men i övrigt så kan det gärna få vara lite kärvt ett tag. För jag tror inte det är så många som liksom förbereder sig för framtida tillväxt som vi gör. Utan man börjar defensivt börja titta inåt i det som händer i företag när det är kärvare marknad. Och vi kan låtsas att vi gör det. Men jag tycker det gjorde vi förra året. Vi kan låtsas att vi fortfarande gör det. Men egentligen så ska vi satsa på, så bör vi bygga för nästa rejäla tillväxtfas. Det är så jag ser på kommande år.
Just det. Det kan jag inte säga emot. Det låter ju helt fantastiskt, tycker jag. Och liksom det känns framförallt som att vi återigen, om man ser tillbaka ett år i tiden, så berättade vi om att det var liksom lite lugnare och lite konsolidering, att liksom få ordning och reda. Det har vi bevisligen gjort under det senaste året. Så det är med tillförsikt som vi ser framåt det här året. Jag vill passa på att plugga också en grej. I förra veckans Excitec-podd så träffade vi Isak som går vårat traineeprogram inom försäljning. Ja. Så att om det låter intressant, om du tycker hört det som Johan har pratat om här, att vi satsar på att bygga vår säljstyrka starkare än någonsin framåt, så har vi nyligen lanserat det som kallas för Excitex Sales Talent Program. Mm. Och vill ni veta mer om det och vad det kan tänkas innebära, så kan ni
lyssna på förra. Jag vill ju kalla det för Säljakademi, för jag gillar ju svenska namn på sånt här. Men det här gäller alltså både Sverige, Norge och Danmark, så det passar inte riktigt med ärans och hjältarnas språk. Vet du vad? Så här kommer det bli, Mats. Så här kommer det bli. Andra företag i vår bransch kommer tycka att, en del kommer tycka att det är kärvt. De kommer titta på sina omkostnader. Det som vi gjorde för ett år sedan kommer de säga, nu vill vi dra ner på det här. De kommer minska sina säljstyrkor. De kommer definitivt inte anställa någon ny. De kommer minska och vilja reducera kostnaden. De företagen som alltid behöver mer sälj och som tycker det är företag som har grandiosa framtidsplaner. Det finns flera sorters sådana, men många av dem har traditionellt eller senaste åren varit finansierade av riskkapital. De har inte tjänat pengar, men de säger vi har byggt den här fantastiska grejen. Vi ska sälja den till massor av företag. Vi behöver bygga en säljstyrka och vi tar de här riskkapitalpengarna och finansierar. Det spelar ingen roll att det är dyrt. Det kommer bli bra sen. Och det, det finns ju en logik i det tankeresonemanget, så funkar, bygg något, sälj det. Men de pengarna finns inte. Det finns ingen som vill, i en högräntemiljö så finns det ingen som vill investera pengar. Det är inte så många som vill investera pengar i osäkra. Just nu kan man säga, om man säger att det är AI, så kan man få lite investeringar eller mycket investeringar. Det finns ingen som vill investera pengar i osäker avkastning till ett företag som inte har en bevisad track record. Om det finns ett alternativ som är att få 6-8% avkastning på företagsobligationer. Det är inte klokt. Det är ingen bra ekonomiskt beslut. Så de kommer inte heller anställa säljare. Så vi kommer kunna vara en av mycket, mycket få företag, tror jag, som bygger. Så att gå ut och säga att vi har den här säljakademin och verkligen tänker ta in 20 personer till den. Det kommer ingen annan göra. Jag kan ha fel. Men jag är nästan säker på att vi kommer vara ensamma att göra det, så vi kommer kunna ha ett om vi når ut med det där, kommer vi ha ett jättefint rekryteringsunderlag, och vilket fantastiskt ställe att börja, om man vill jobba med försäljning inom programvara och så, vilket fantastiskt ställe att göra det på, och börja sin karriär på, som Excitex. Så jag är lite glad redan, lite avundsjuk på de som ska få börja vår sälj.
Ja.
Och man får göra det om man kommer internt ifrån också, om man vill. Det får man absolut göra. Självklart får man hoppa på vår säljakademiprogram om man har jobbat som konsult inom något annat område.
Det är bra att veta, för det kanske inte alltid är självklart att det kan vara så.
Också. All right, så go out there and tell your friends. Tack så mycket, och tack alla för jättefint arbete. Så för mig att få det här enkla jobbet och sitta och få beröm från investerare, det vet ju både ni och jag. Jag vet att det är ni vet att det är ni, och ni vet att jag vet att det är ni. Så att, tack så mycket för att ni gör mitt jobb så enkelt.
Ja, men jag har inget att tillägga. Fantastiskt, fantastiskt mysigt att ha dig tillbaka i podcasten igen, Johan.
Tack så mycket. Jag hoppas på en bok, när Frida Widersjö snart är tillbaka, så hoppas jag att vi ska kunna göra någon boktipspodd också med mig och Frida. Det måste du bjuda in oss till.
Det kan jag absolut göra. Det har du mitt löfte. Tack för den här veckan.
Tack så mycket.
Hej då.